För ungefär 2,5 tusen år sedan, 500 år före Kristus, så gav Herren ett ord till sitt folk. Och det ordet är lika behövligt idag som det var för 2,5 tusen år sedan. Och vi kan läsa det ordet i Sakaria bok. Och det är den versen som har talat till mig. Och inte bara mig heller. Jag vill läsa ifrån Sakaria 4. En mycket välkänd vers. Men samma budskap då som nu. Lika viktig. Sakaria 4. Och vers 6. Och vi läser i vers 6. Då sa det han till mig. Detta är Herrens ord till Zerubbabel, eller Zerubbabel som vi säger. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Det här alltså är ett ord som Herren gav. Det står att det är Herrens ord, Guds ord, som Herren Sebaot har sagt. Guds ord för sitt folk 2,5 tusen år sedan. Lika viktigt, lika aktuellt, lika relevant om inte mer idag. Detta är Herrens ord. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande. Och det är Herrens ord som vi behöver idag. Det är inte mitt ord eller ditt ord eller någon annans ord. Det är Herrens ord. Vad säger Herren idag till sitt folk? Han sa det här i en mycket svår tid för Guds folk. Det är nämligen så att efter 70 år i fångenskap, då fick de återvända, de som vill, fick återvända till Jerusalem för att återuppbygga templet, som var helt förstörd av babylonierna. Det var ungefär 50 000 män som återvände för att bygga upp då det här templet. De började, men efter ett tag så slutade arbetet. De vågade helt enkelt inte fortsätta. Det var så mycket opposition, om ni förstår vad opposition är, motstånd. Det var en kolossalt motstånd mot Guds folk. Och det finns motstånd idag. Väldigt mycket motstånd. Det är samma som det var då. De var tvungna att sluta upp med uppbyggandet av templet. Och verket slutade i 12 år. Men någonting hände efter 12 år. Det fanns två profeter som Herren kallade, Haggai och Sakaria. Och Herren skickade dem till sitt folk. Och budskapet egentligen det var, fortsätt att bygga templet tills den är färdig. Fortsätt. Och de blev uppmuntrade så till den grad att de fortsatte med verket. Trots att motstånd var där. Motstånden hade inte slutat på något sätt. Utan fortfarande fanns det här motståndet. Men de fortsatte. Vad var det som Jesus sa i Matteus 16? Jesus säger någonting mycket, mycket viktigt i Matteus 16. Kapitel 16, och vi läser från 15 versen till den 18. Också välkända verser. Men jag tror att välkända verser, det finns en fara här. Vi kan de här verserna så bra. Vi kan dem utan till. Men grejen är, vad säger de? Det, vi kan dem utanpå, eller vad man säger. Men har vi bara läst dem och läst dem utan till, så att vi är vana, så vana med dem, att vi har glömt vad de innebär egentligen. Matteus 16 från vers 15. Han sa det till dem, det vill säga Jesus. Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa det till honom: salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa, vilken klippa var det? Det var Petrus vittnesbörd om Jesus. Du är Messias, den levande Gudens son. Det var det vittnesbördet som var klippan. Ingen annan. Jag ska bygga, sa Jesus, på denna klippa, på detta vittnesbörd på vem jag är, ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Har ni läst den? Har ni läst det? Ja, visst. Men har vi förstått vad det här innebär? Jesus sa, jag ska bygga min församling. Alltså han ska bygga. Han sa inte att jag skulle bygga. Inte du. Inte Petrus, inte Johannes, inte någon av lärjungarna, inte någon av oss. Jag ska bygga. Visst använder han vem han vill. Men det är han som bygger. Och det här är någonting som vi känner igen. Vi har hört många gånger. Men har vi förstått att det är Jesus själv som bygger? Halleluja. Vi kan ingenting göra. Jag står här och predikar. Men om inte Jesus bygger genom mig, om inte smörjelsen kommer och den heliga ande i Jesu namn bygger, då är det färdlös. Helt utan mening. Därför att Guds verk, det går inte här, utan det går här. Om inte anden kommer och uppenbara sonen, så vilar det här ordet, vad det än är, här uppe. Och det blir ingen förvandling, ingen förändring. Den heliga ande gör ingenting förrän ordet kommer här. Jag ska bygga. Jag ska bygga min församling. Och vad sa Jesus? Han sa, och det här måste vi lyssna till. Lyssna. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Har vi läst det förut? Har jag läst det förut? Vad sa Jesus? Sa han att helvetets portar ska vara oss övermäktig. Allt vad fienden har ska till sist slå sönder Guds folk, Guds församling. Var det det han sa? Menade Jesus vad han sa? Förstod Jesus vad han sa? Han sa, helvetets portar ska inte få makt över den. Församlingen ska gå segrande fram till Jesus kommer. Och helvetets portar har inte makt över den. Halleluja. Fienden kan göra vad han vill. Och han gör väldigt mycket. Inte minst nu i tiden. Men Jesus säger, helvetets portar ska inte få makt över den som lever. I oktober 1917. Det är då helvetets portar ska inte få makt. Nej, Jesus sa, helvetets portar, det spelar ingen roll när. Det spelar ingen roll när, idag, 10 år sedan, 10 år i framtiden, 100 år förut, 1000 år förut, eller innan. Han sa inte så. För alltid sa Jesus, helvetets portar. Och vad är helvetets portar för någonting? Det är fiendens bästa försök att förstöra Guds folk. Han är ut efter bara det här. Han vill ruinera Jesu Kristi namn. Han är ut efter att ruinera sonens namn. Men han är också ut efter att ruinera Kristi verk. Och han gör allt vad han kan. Och vi ser inte minst idag vad han gör. Men Jesus menar inte att vi skulle bli över. Att fienden skulle lyckas med våra liv, med församling. Han sa helvetets portar ska inte lägga under till det ordet inte. Det står inte helvetets portar ska ha makt. Utan inte. Inte. Det betyder not på engelska. Ingen möjlighet. Inte få makt över den. Det är så viktigt att vi vilar på den här sanningen. Vi vet vad som händer i världen. Vi vet vad som händer i det som kallas för församlingen. Vi vet vad som händer. Vi vet vad som händer i den världsliga församlingen. Vi vet. Jag ska säga en sak. Helvetets portar har inte makt över Guds församling. Över en församling som Jesus själv bygger. Genom anden. Men den församling som vi kallar det för, som människor försöker bygga, och de syns överallt. Det här stämmer inte för de här församlingarna som inte är byggt av Jesus Kristus. De som är byggt av människor, människor händer. Helvetets portar kommer att slå sönder dem. Men inte den församling som Kristus bygger. Genom anden. Det ska vi hålla för oss. Och vet djupt inne så kan vi tala segrande. Så vet vi hur sanningen är. Amen. Alltså inte av människohänder. Ingen goda idéer. inga talanger. Det är inga fel att ha talanger. Felet är när vi litar på talanger. Vi utför vad vi kallar för Guds verk genom att vi är duktiga att tala eller vad som helst. Och det är lite mer farligt när någon har en talang som syns. Det är en fara i det här. Han frågar inte efter våra talanger. Det gjorde han inte i första byggnaden ut i öknen som Mose byggde. Han frågar inte idag. Colin, vad kan du bidra med? Är du bra att sjunga, Colin? Ja, lite grann. Nu talar jag inte sanningen nu. Oh, lite grann här. Ja, men då kan du vara en sångare. Du kan sjunga i alla fall lite grann, om inte lite bättre än lite grann. Men Colin, det duger inte. Jag frågar inte efter det. Jag frågar efter smörjelsen som vilar över dig. Om inte smörjelsen vilar över din röst. Om inte smörjelsen vilar över den talang som du har, då är det värdelös. Och jag talar klarspråk. För det här var Guds ord till Sakaria, till Zerubbabel, till Guds folk för 2,500 år sedan. Inte genom någon människokraft eller styrka, utan endast genom min ande. Halleluja! Det är hemligheten i Guds folk idag. Utan den heliga ande, utan att jag vet att anden bor i mig och jag arbetar genom mig och jag känner på mig hans närvaro. Jag känner på mig en smörjelse som jag kan inte förklara själv. För det kommer inte ifrån mig själv. Jesus, han sa, jag ska bygga min församling. Hur? Hur skulle han bygga sin församling? Genom den heliga ande som han sände till jorden, till Guds folk. Att vi skulle vara uppfyllda av den heliga ande och gå i andens kraft, andens smörjelse. Det är värdelöst att vi litar på oss själva. Det är värdelöst att jag tycker, jo, jag kan det här lite grann. Ja. Om man litar på sig själv lika mycket som man litar på Herren. Det var det problemet som Abraham hade. Herren måste lösa honom ifrån förtröstan på sig själv. I början så förtröstade han väldigt mycket på sig själv, sin egen förmåga. Men så småningom så lärde Gud honom att lita mer på honom än på sig själv. Tills han litade helt på Herren, när Herren sa, ta din son. Vem var det Abraham litade på då? När Gud sa, Abraham, offra din son. Det var Gud som Abraham hade lärt att lita på. Och det är det som han vill göra med oss också. Att vi litar mindre och mindre på oss själva. Mindre och mindre på det som vi kan. Mindre och mindre på talanger. Mindre och mindre på goda idéer. Mindre och mindre på människors styrka och kraft. Mindre och mindre tills vår tillit finns endast på Herren. Halleluja. Och vi kan läsa i Esra bok. Här. Esra kapitel 3 och vers 2. Det här är när de kom tillbaka ifrån fångenskap och de skulle bygga templet, det andra templet. Och i vers 2, kapitel 3, det här var det första som de byggde. De började inte ens med grunden. De började med ett altare. De uppförde altaret på dess plats. Eftersom de var rädda för folken som bodde där i landet. På altaret offrade de brännoffer åt Herren. Morgonens och aftonens brännoffer. Ett altare. Altaret i Gamla testamentet, har jag flera gånger sagt, är en bild av korset. När du läser om ett altare, då läser du om bilden på korset. De byggde altaret. De vill säga, de förstod att det viktigaste av allt, det var att altaret fanns där på sin position. Om inte altaren hade varit där, jag vet inte vad som hade hänt med dem. De hade inte vågat. Altaret var tvungen att vara där. Altaret. Korset. Altare. Elden. Två saker om altaret. Korset och elden. Det var det på altaret. Elden brann. Ständigt. Och det får vi vara, vänner. Det är där allting börjar. Det börjar på altaret. För det är på altaret dör vi. Min egen förmåga. Min egen tillit. Min egen själviskhet. Allt som är en del av den gamla människan. Den dör på korset. Det är den döende platsen. Elden förtär den gamla människan. Altaret först. Korset först. Och altaret då kräver en total överlåtelse. Inte en 75% överlåtelse. Eller till och med 90%. Utan det krävs en fullständig överlåtelse. Därför att allting kommer att gå genom elden. Allting kommer att gå genom korset. Och ingenting blir kvar. Därför måste det vara ett helt, total överlåtelse av allt som vi är och har. Och det krävs att vi går hem och tänker på det här. Och funderar på det här. Herre, vad menar du? Vad säger du, Herre? Hur är det aktuellt i mitt liv? Altaret fanns tusentals år tidigare. Och korset fanns för 2000 år sedan. Men vad betyder korset för mig nu 1917? Vad vill det säga mig? Vad vill altaret säga mig? Vad vill elden säga mig? Det är slutet av mig själv. Därför kan jag inte lita på någonting som kommer ifrån mig själv. Inte därför att den är fel. Men att jag litar på det. Förtröstar på det. Och menar att jag kan. Men sanningen är att du kan inte. Därför att det är bara den heliga ande som kan. Guds ord till oss är inte kolla in gör vad du kan. Jag kan inte göra någonting för att föra fram en människa till liv. Vad kan jag göra? Vad kan jag göra av ett andligt verk i mig själv? Jag har ingenting att komma med. Ska ett verk vara en andens verk, ett Guds verk, så krävs en helig ande. Det krävs inte mig. Jag är bara en själ. Jag kan ingenting göra. Det är den helige ande som kommer, som Jesus sände, och som på pingstdagen såg vi hur det kom, han kom, och vad som hände. Det är samma helige ande som är hemligheten till Guds verk, och bara honom som kan. Det är underbart. Vi vill. Herren ser att vi vill, och på grund av det så kommer han. Det är han ser till vårt hjärta. Och han säger: Colin, jag ser att du inget kan göra, men jag ser din längtan, och jag kommer därför att ditt hjärta längtar så efter mig, så efter mitt verk, så efter mitt förhärligande. Colin, ditt hjärta längtar, så kommer jag. Halleluja, han kommer. Men inte innan. Inte innan. Bara när jag är det på altaret. När elden har gått över mig. När vi döper en människa. Vi döper ner i vattnet. Och det står att han blev begravd med Kristus. Betty har begravt många människor. Men jag ska säga en sak. Eller fråga en sak. Begraver man någon som lever eller någon som är död? Begraver man någon som lever eller som är död? Ja, jag tror det är någon som är död. Eller vad tror du? När du döper en människa, så döper du dem så att de går under vattnet, begravd med Kristus. De har dött med Kristus. Är du en troende, är du en Guds barn, då har du dött i Kristus. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. När man kommer ut ur vattnet, då är det det nya som har kommit. Men vad var det som hände mellan när du gick ner och när du steg upp? Du begravde någon. Den gamla människan som vi talar om nu, som kan en hel del, som litar på vad man kan. Man har jättebra idéer. Man har förmåga att uträtta de idéerna. Vänner, det kommer ifrån min egen förmåga, och den dog i Kristus. För det är inte en del av Guds verk. Köttet kan inte behaga Herren. Vad sa Jesus i Johannes 3? Jag tror ni kan det här lika bra som jag kan. Men kan vi det? Johannes 3. Det går bra, Gullbritt. Jag står här några minuter. Det är inget problem. Johannes 3 kapitlet. Från vers 6. De säger att en predikant han tar alltid av sig klockan så att han kan se vad tiden är. Problemet är att han tittar aldrig på klockan. Så lite värdöst. Vers 6-8 Johannes 3. Det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa det, att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vad den vill och du hör dess hus, men du vet inte varifrån den kommer eller vad den far. Lyssna. Så är det med inte den helige ande. Så är det med var och en som är född av anden. Vi läser det som om det är anden som är som vinden som blåser vad den vill. Men han säger här Jesus, så är det med var och en som är född av anden. Halleluja! Man kan inte räkna ut vad anden kommer att göra i den här människan, den här människan, den här brodern, den här systern. De är det, och det här är problemet i många församlingar. Det är ledare som vill kunna härska lite grann över församlingen. De vill ha koll på vad som händer och. Men när det är någon som är lite annorlunda, som passar inte riktigt in i mönstret, de gör lite andra saker. Då är pastor, han drar ut sina hår så att han ser ut som mig. Det är väldigt svårt för en sådan pastor, ledare, att ha bara en som är. Nej, det står att var och en som är född av anden. Vi är födda på nytt genom anden. Inte genom någonting annat. Vi är född av anden. Vad gör den heliga ande? Han uppenbarar sonen. Ingen kan komma till en pånytt födelse utan att han ser Kristus. Anden har visat honom, uppenbarat honom. Det är det första han gör. Jag kan inte göra det. Jag kan inte uppenbara Jesus för någon av er. Men anden kan. Och anden måste uppenbara Kristus innan en människa kan bli född på nytt. Vad gör den helige ande? Han är överbevisningens ande. Kan du eller jag överbevisa en människa om synd? Vi kan förklara vad synden är. Vi kan tala mycket om synd. Men om inte den heliga ande överbevisar, då blir det ingen pånyttfödelse. Eller hur? Hänger ni med? Det är den heliga andes verk att föda en människa på nytt. Repentance. Vad är det på svenska? att man ångrar, omvänder. Vem är det som gör det möjligt för en människa att göra bättring, att ångra sina synder? Kan vi göra det? Nej. Men jag ska tala om den som kan, som ni vet redan. Det är den helige ande som för oss fram till bättring. Det är den helige andes verk att föra en människa fram till bättring. Amen. Genom tro vi är frälst, genom nåd av tro, eller av nåd genom tro, vilket. Vem är det som föder tro i oss? Vem leder oss fram till tro? Vem ger oss tro? Ger jag mig själv tro? Det är det som många kristna försöker göra. De försöker bygga upp sin tro genom armhävning och olika övningar. Men det skapar ingenting. Om inte den heliga ande ger gåvan tro, så blir det ingen tro. Har ni märkt en sak? Att när det gäller allting i pånyttfödelsen, allting är den heliga andes verk. Halleluja. Jag skulle inte vara här. Ingen av er skulle vara här om inte den helige ande hade gjort sin uppgift och fött oss på nytt. Vi är fria. Det finns en sång, vi är fri som en fågel. Men jag vet inte om jag håller riktigt på det. Ni kan den sången. Alltså, vi är fri som vinden, jag ska säga det på det sättet. Och att vi var fria som vinden. Gå hem och tänk på det också. Vad det kan innebära. För vi är fri som vinden. Den heliga ande vill leda. Vi leder Filippus in i Samarien. Underbar väckelse. Sen kommer anden. Det heliga andes vind. Och han försvinner. För han lever i det osynliga. Han lever i andens värld. Och anden leder honom ut till öknen. Så han kan göra precis vad han vill. Han kan göra. Vi binder upp den heliga ande. Och vi säger, det här kan du göra, men inte gärna det här. Vi vill ha lite koll på det här. Vi behöver lite koll på det här. Så är var och en som är född av anden. De lever som vinden. Halleluja. Tillgänglig för den heliga ande hela tiden. Och jag älskar den här lilla. Det är min värsta fiende. Lord help me. Vet ni vad en larv är? Vet ni att ni var allihopa larvar? Nej, ni vet inte det. Vad ska jag tala om? Ni var en gång i tiden en liten larv. Och vet ni vad larven gjorde? Eller gör? De kryper överallt på jorden. Upp på blommor. Upp på kol, vad det heter. Grönsaker. De kryper och kryper och kryper. Helt jordbunden. Och det var vi. Vi var helt jordbunden innan Jesus kom. Jag ska inte säga halleluja det, för det är ingenting att säga halleluja över. Men en dag, den här lilla larven, han kryper upp en vägg. Och på något sätt, jag begriper inte det, men han formar en någonting som heter en puppa. Hänger ni med? Ja, om jag har läst lite natur och naturvetenskap. En puppa, han går in i den här puppen och någonting händer. Den där lilla larven i puppan. Den går in i puppan som en larv. Men den kommer ur puppan som en fjäril. Som är inte jordbunden. Utan en fjäril, det första han gör efter han har krypt ifrån puppan. Han flyger, vänner. Han flyger. Vi har en dimension i den heliga ande i pånyttfödelsen. Så att vi flyger i anden. Vårt liv är inte längre på jorden. Vi är inte bunden av jorden. Vi är fri som vinden. Och vi ska leva i den himmelska dimensionen. Det gör vi så lite. Jag gör det så lite. Men det är där Herren vill ha oss. Halleluja. Vi sitter tillsammans med Kristus i den himmelska världen i anden. Inte kroppsligt. Men i anden sitter vi där långt ovanför till och med fienden. Det säger jag halleluja. Vi är inte längre jordbunden, vänner. Vi är inte längre bunden av vad världen säger, av deras praxis, av hur de vill leva det religiösa livet. Vi är inte bunden av människor, av världen, världens sätt att göra saker. Vi är inte längre vännerbunden. Vi lever i en annan värld. Halleluja. Vad innebär det? Det innebär en fullständigt underordnande av Kristi herravälde. En fullständigt underordnande av Kristi herravälde. Gå hem och tänk på det också. Herre, är jag under ditt herravälde? Jag tror jag är, men är jag? Jag är nästan säker på att jag är, men är jag, Herre? För det heliga ande kommer att visa oss områden där ännu vi inte är riktigt underordnade. För så är det. Men Herren måste ha oss där. Han kräver att vi är fullt underordnad hans herrevälde. Tänk på det. Ta det inför Herren. Be om det. Han ska visa de områden där vi behöver att ha honom som Herren i våra liv. Någon sa, om han inte är Herre överallt, då är han inte Herre alls. Och det ligger så mycket. Det är samma som lagen. Du kan uppfylla hela lagen. Men om du missar en punkt, då är du skyldig allt. Och det hjälper egentligen inte om vi är underordnad 50%, 75%, 90%. De sista 10%. Det är det som gäller. Men att se ett folk som är fullständigt underordnad. Och jag menar fullständigt. så att Herren kan säga vad han vill. Och vi säger yes, Lord. Vi förstår inte vad det innebär. Vi begriper inte en del av det. Men han säger, Colin, gör det. Och första reaktioner ibland. Men hur? Men är det varför? Vad har du för tanke bakom det här? Jag förstår inte riktigt vad du menar. Är han Herre? Nej. Det är när vi säger yes, Lord. Ja, Herre. På en gång. Kan vi säga det? För ofta har det stått att Herrens vägar är högre än våra vägar. Hans tankar är högre än våra tankar. Så när han säger någonting till oss, mycket, mycket möjligt är det att du förstår inte riktigt vad han menar. Eller hur allvarlig han är. Eller, far, jag vill förstå lite grann. Du får förklara lite grann, lite mer för dig. Och han säger, Colin, jag kommer inte att förklara mer tills du har lytt vad jag har redan sagt. Så är det. Då är han Herre. Det sista jag vill säga, det handlar om evangelisation. Om vi slår upp Lukas 24. Lukas 24 från vers 46. Lukas 24 vers 46 till vers 49. Men vi börjar i vers 46 då. Och han sa det till dem, det vill säga Jesus. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och se, vers 49, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån ovan. Kraft ifrån höjden. Vad skulle de göra? Skulle de åka ut till olika länder, evangelisera? Skulle de åka, resa runt Sverige, från norra Sverige till söder, smyga ut till Treriksröset eller vad det heter, Göteborg till Stockholm? Var det det som Jesus sa? Vad sa han då? Ni ska stanna här i staden Jerusalem tills ni har blivit beklädda. Beklädda med kraft ifrån höjden. Då, och endast då, hur många av oss har upplevt att vi är beklädda ifrån höjden? Är det någon här som upplever som Jesus säger här, beklädda med kraft ifrån höjden? För så var det på pingstdagen. Så kom den kraften. Så kom den ande. Så kom den heliga ande. Och föll över dem allihopa. Elden brann över deras huvuden. Alla talade i tungomål. Det var någonting mäktigt som hände den dagen. De var beklädda med kraft. Men har vi blivit beklädda med kraft? Vänner, jag talar till mig själv. Ja, men Colin, du har blivit andedöpt. Ja, det har jag. Men har jag någon gång blivit beklädd med kraft ifrån höjden? Jesus sa, stanna i Jerusalem. Gå ingenstans. Stanna tills himmelska kraften kommer över dig. Och då går. Då kommer åtföljande under och tecken när du är uppfylld av kraft ifrån höjden och du går i mitt namn. Då följer jag dig med under och tecken. För då är det min andes verk. Då är det den heliga ande som har kommit över dig. Den heliga ande, kraften ifrån himmelen har kommit över dig. Då går du. Och jag ska bekräfta ordet. Jag säger till mig själv. Är jag beklädd? Döpt i anden? Ja. Men det finns någonting mer. Det finns ett dop i elden. Ett dop i elden. När den heliga ande kommer och bränner allt av kött som jag har talat om. Altaret måste ha elden ständigt brinnande. I våra liv måste det vara en eld som brinner ständigt, vänner. Den heliga andes eld. Är vi beklädda av den heliga andes eld? Jag ska säga, då ska vi få se under och tecken. Då ska vi se det. När vi är helt överlåten. När vi är helt under hans herrevälde. När det finns en total överlåtelse, vänner. Jag talar till mig själv. Men jag vet att när vi har överlåtit, låtit han vara Herren i allt, då ska vi få se. Halleluja. Han vill förhärliga sig själv. Han vill manifestera sig själv. Men det finns villkor. Det finns alltid villkor med Herren. Inte genom någon människokraft eller styrka. Inte något område. Ingenstans. För det här verket är ett andligt verk som bara den heliga ande kan utföra i Jesu namn. Halleluja. Och vänner, låt oss söka. Speciellt nu när vi har den 22 oktober som kommer. Vi måste, vänner, ha den elden. Vi måste ha den heliga andes överbevisning. Vi måste ha det verk som bara anden kan göra. Vi får inte lita på människor. Vi får inte se på människor och tänka, ja, se eller så kan göra det här och den ena och det andra. Och vi har han, vi har henne. Vi har, vänner, det spelar ingen roll vem vi har egentligen. Om inte de är smord av den heliga ande, då sker ingenting. Om inte det finns en smörjelse av den heliga ande. Det har varit min börde, vänner. Det har varit det som har funnits här inne. Att det måste vara ett andens verk. Ska vi se på något födelse, då måste den heliga ande vara Herre. Och vi blir helt överlåten honom. Då ska vi få se vad han kan göra den 22. Halleluja. Han är evangelisationens ande. Han är bönens ande. Han är nådens ande. Han är kraftens ande. Han är Guds ande. Vi måste låta den heliga ande vara den heliga ande. Halleluja. Han är underbar. Han är underbar. Han vill gå sina vägar. Halleluja. Är du beredd att anden leder dig den 22? Är du beredd för det? Ja, jag tror det. Ja, det var bra att man tror det. Men det kommer att sättas på prov kanske. Ja, men jag kanske inte vill göra just det, fader. Nej, det har jag aldrig gjort förut. Jag är lite rädd för det. Jag har inget fel att vara rädd. Men den heliga ande är inte rädd. Och han bor i oss. Ja, så låt oss be och tro. Och vara inför Herren och låt den heliga ande komma över oss så till den grad som vi läser här, tills vi blir beklädda med kraft ifrån höjden. Det är det vi måste ha, vänner. Ska vi se någonting den 22, då måste det vara en närvaro av Herren i det här rummet. Den heliga ande släpps lös av oss. Då kan han göra vad han vill. Halleluja.